Så, då säger jag hej och välkomna till kvällens avsnitt 57 utav Modiga människor. Jag vill tacka så mycket. Vilken intensiv vecka det har varit. Jag vill verkligen säga tack, tack, tack. Jag har fått så mycket mejl. Det är så många som har hört av sig. Framförallt sjuksköterskor men även många andra. Och det gör att jag känner att allt är möjligt faktiskt. Men jag vill även tacka er som sagt, ni som mejlar men ni som också har stöttat ekonomiskt. Och det gör ju att jag kan göra det här ännu mer. Och för det är jag otroligt tacksam. Men nu tänkte jag presentera gästen här för kvällen. Det är arkeologen och osteologen Andreas Voss. Säger jag rätt?
Ja, Voss. Men folk, de säger olika. Det är ingen fara.
Jo, det är rätt. Det ska vara rätt. Men hej i alla fall.
Tackar så mycket. Hej själv.
Jag har ju tittat på en film som du har varit med och producerat. Du har varit projektledare för.
Ja, just det.
Ja, och jag tänkte att vi kommer ha den som utgångspunkt. Den här Vättern under ytan. Det är ju ingen trevlig historia.
Nej, det kan man väl lugnt säga att inte.
Så jag vet, kanske vi ska börja liksom ännu längre tillbaka i tiden egentligen. Så jag vet att du också är dykare.
Ja.
Och jag vet att 2011 så var du och dök utanför Skånes kust, eller hur? I vrak.
Just det.
Ja.
Jag har hållit på ideellt med marinarkeologi sen 2011. Mm. Och jag kan väl dra lite kvickt i bakgrunden då. Eller vi hoppar rakt in kanske i alltihopa istället. Jag är rätt så ointressant i sammanhanget. Så. Men vi var där och tittade på vrak för att göra någonting som ingen hade gjort tidigare. Titta på marinarkeologin, för ingenting var gjort östra sidan av Skåne. När det gäller kulturarvet där.
Mm.
Men vad vi såg rätt så snabbt var att vi såg död fisk på botten död kring de här vraken. Och när vi letade vrak framför allt då. Så man blev mer och mer undrande. Vad är detta liksom? Hur står det till egentligen? Jag hade väl vetat en del av de här sakerna. Eller knappt tänkt på det sen barnsben. När man varit ute och fiskat med min mor. För kommer från Åhus boende vid havet hela mitt liv ungefär. Och där vi hade sommarstuga i Sölvesborg där han var ute och fiskade mycket på somrarna.
Mm.
Och la nät och sånt där. Ibland så var näten helt fulla med sådana här fiber från massaindustrin.
Mm.
Morfar på tvärförbannan liksom. Och jag hade väl nästan glömt de här grejerna och de bilderna man haft i huvudet. Av det där då när vi höll på med fisket på 80- och 90-talet så att säga. Men det här kom tillbaka då när vi började dyka. Och vi hade ett litet projekt där med Sjöfartsverket. Mm. Och kartera av en del av området för de gjorde ett jobb. Och till hamnen där man tittar på hydrografin och mäter upp botten. Så att de var villiga att hjälpa oss då vi hade en förening som heter Åhus Maritima Sällskap. Och titta efter vrak också för de är mer intresserade. Så de körde av en liten bit till oss. När vi satt och samspråkade där med killarna så sa de att ni borde kontakta föreningen då, Havsresan som då drevs av Lunds universitet. Av killarna Peter Jonsson och Kjell Andersson. Och få hit dem här. Här då, för då får ni en vecka gratis hjälp här då med dykare som tittar på marina kulturarvet men även miljön under vattenytan. Så vi skrev ihop en liten projektplan där och lämnade in till dem. Och de hörde av sig till kommunen här faktiskt då, i Kristianstad kommun och kom hit då 2014. Och det väckte upp mig därför vi var bland annat runt och dök på utsläpp och sånt här. Och man fick se det här för första gången hur illa ställt det var precis vid utsläpp.
Mm.
Det var en chock att se det så här. Och all den infon de satt på, de hade hållit på med det här sedan tidigt 90-tal, den här havsresan.
Mm.
Och man tänker, varför hör man ingenting av det? Varför kommer det inte ut liksom i media mer och så här? Jättekonstigt så.
Mm.
Men på den vägen blev det. Och sen den dagen där så försökte vi hjälpa kustfiskarna och ihop med då teamet bakom havsresan, då Kjell Andersson då, som ställde upp. Och det bildades en annan förening som heter Swedish Coast and Sea Center.
Mm.
Där vi tänkte att vi kunde göra någon verkan här för kusten. Hjälpa fiskarna då, som hade stridit emot utsläpparna då, i decennier.
Mm.
Och de här utsläpparna då, kanske gömmer sig bakom statistik och gränsvärden och så vidare. Och det händer liksom ingenting. Utsläppen pågår fortfarande. Och fisken dör och fisken är sjuk. Liksom.
Mm.
Jätteknepigt. Och.
Mm.
Och jag då som kom från arkeologin. Där vi gör ett så omfattande geografiska undersökningar. Då, liksom rena polisiära insatser. Men där vi då titta på resterna av mänsklig verksamhet.
Mm.
Och det kan ju vara alltid från städer med massa kulturlager där det till exempel är legat och mackar eller liksom, tvätterier som har förorenat ner i kulturlagerna. Då. Det kan vara rätt så djupa. Och man får hålla på att ta massvis med prover för att förstå vad det är som har hänt. Och särskilja det från den moderna kontamineringen också. Och gå från de här mer komplexa då, geografiska undersökningar till att titta på miljön. Då, vad det är som händer, de här utsläppen och vad de för sig. Det blir nästan rena, vad ska man säga, kalanka av det. Liksom. Det är så enkelt. Men ändå så verkar det så svårt för människor att ta till sig det här då. Jag förstår ingenting av det när vi började titta på det då. Vi har plöjt ner kanske många miljoner genom decennierna genom att göra undersökningar ute på Östersjön då. Om man tittar på sjuk fisk då.
Mm.
Tar prover på fisk och på vatten.
Mm.
Till exempel. Och i det här då hittar man då enskilda ämnen, PCB, DDT och sånt där. Och det är farligt. Eller så tar vi bort det från produktkedjan. Och så är man nöjd med det. Liksom.
Mm.
Men det här säger ju liksom inte någonting i det stora hela. Där fisken kommer simmande och vattnet är strömmande. Och tittar man det ur geografisk synpunkt så det enda det säger är att du har ett problem men inte var problemet kommer ifrån någonstans. Så du ger massa pengar för att titta på någonting där du inte vet var problemet kommer ifrån.
Mm.
Men alla som är insatta, vi vet ju då att för det här är ju, det är ju utsläpp som pågår dygnet runt, året runt och som är skyddade bakom lagstiftning.
Mm.
Där du får släppa ut de här grejerna. De är kopplade till fastigheter i land kan man säga.
Mm.
Och till tomter. Du behöver inte ens ha båt utan du kan åka dit och hoppa i och sen titta på utsläppet på plats. Ofta ligger de i inlandet eller de ligger ute vid kusten.
Mm.
Vattennära då liksom och släpper ut till recipienter som det heter.
Den här filmen som Vättern under ytan så börjar ni ju med att ni står där och ska kolla utsläppet.
Ja, just det.
Ja.
Ja.
Och sen så säger ni så, oj, vad är det som händer? Vad är det som händer? Har de stängt av allting? Sen är det någon som säger, men ser de oss? Och bara tänker så här. Ja, de stängde väl av allting för att ni kom där?
Vet inte faktiskt.
Ni vet inte?
Men... ingen aning. Hur det, utan, och det kan gå enligt tid med det här ju också. Mm. Vi hade rätt så mycket folk runt omkring oss där när vi filmade det med. För vi hade bjudit in politiker och annat också att vara med och titta på det här. Och även press med. När vi bara... Men visst, alltså det minskade ju kraftigt då ju.
Sammanträffandet var väl ändå tidsmässigt.
Ja, precis.
Extremt väl tajmat i sånt fall, tänker jag.
Ja.
Så vad, för dem, jag menar, jag hade ju inte sett den här filmen innan du och jag hade kontakt. Och för folk som tittar så, det är ju 100 000 någonting som har sett den. Men det är fler som skulle behöva titta på den. Men jag tänker så, om du berättar med bara några korta ord. Liksom bara, vad den här handlar om.
Vi gjorde ju en mindre geografisk undersökning. Då gjorde punktinsatser där vi går ner med dykare och tittar i Vättern. Utanför samhälle och utanför industrier. Då, hur det ser ut på botten i Vättern. Och sen då så kontaktade vi då olika aktionsgrupper runt omkring Vättern och även forskare då. Så då, de fick komma till tal så att säga då, även politiker så att säga då, som uttalade sig då. Så vi filmade en hel del och sen så klippte vi ner det och för många säger samma sak också då. Så det ska bli tittarvänligt med så att säga. Så det var väl lite vad det gick ut på så att säga. Då. Och visa upp hur det ser ut under ytan utanför samhällen då. Högst upp i avrinningssystemet då. Där vi har vårt dricksvatten. Jag började ute vid kusten där. Och när vi höll på rätt många år där, så vi kom ingenstans där. Vi lyfte upp de här bitarna, vi filmade. Men politiken tog liksom inte tag i det. Och vi såg att det var bland annat Helgoa som rinner ut i Hanöbukten. Den går hela vägen upp till Växjö då. Och det är 34 reningsverk där som släpper ut och industrier och så vidare. Då. Och alltihopa, det blir liksom en cocktail-effekt på det som när det kommer ut sen till havet. Och det var så att jag råkade flytta upp här med till Östergötland och blev boende vid Vättern. Så vi var lite på det hållet också. Då såg vi med att när vi får lyfta det här till dricksvattnet om det ska bli någon effekt. Då, för då kan man inte skylla på någon annan heller. Ofta när det handlar om Östersjön så skyller vi och pekar finger kanske på andra sidan Östersjön eller någonting. Det här går inte att komma ifrån. Det här är vårt eget dricksvatten. Det handlar om, och det här handlar om förgiftning. I stor skala då, för ekosystemet dör i närområdet. Och dör ekosystemet på botten så ska man ju veta det att då har ju den stora mängden har ju gått ut i vattnet, i vattenbasen av det giftet.
Men för att vara tydliga här nu, Vättern är ju en källa för alla kringliggande som bor, eller hur?
Det är den. Ja, och den är ju
alltså,
dricksvatten. Ja, och den är ju tänkt att kanske vara dricksvatten till miljoner människor i framtiden till och med. Om den är brist på vatten.
Men det här, det filmen klargör, det är ju ganska obehagliga saker. Den här, vad var det, kvicksilver tänd hatt, sån här, ja, i aluminium. Är det tändhattar?
Ja.
De här kvicksilver. Som militären gör sig av med, eller hur?
Ja, man gör det ju. I
1000 år.
Ja, just det.
Ja. Men problemet var att de inte sjunker. Så då slår man sönder de här kartongerna istället.
Ja.
Ja. Så att de sjunker, det vill säga, och då frigör man ganska mycket aluminium.
Ja, eller den här kvicksilver.
Ja, kvicksilver. Mm. Ja, i dricksvatten.
Ja.
Ja. Och det här är ingenting jag antar att man har gått ut med och talat om för allmänheten.
Nej, om man inte gjort det. När vi började nysta i det så, som det står i filmen med, så kunde vi se att man har ju dumpat i över 100 svenska sjöar då, krigsmateriel.
Ja, precis. Och det är militären som står för det här, eller hur?
Ja, fast det, då ska man ju veta att det är ju godkänt av länsstyrelsen.
Mm. Ja, så det är många instanser.
Ja, det är många instanser som är inblandade i det här. Och det är lite det vi hade i inledningen i filmen där man det som försvann under ytan, det försvann under ytan och lite så man gjorde för. Eller den synen har man väl haft. Och det känns ju som att den synen den fortfarande lever kvar. Fast vi är så upplösta idag.
Mm.
Så pågår ju de här lagstiftade utsläppen varenda sekund vi sitter och pratar här. Ifrån avloppsreningsverk och industri och så vidare.
Ja. Men det går liksom inte ihop, tänker jag, med så här, Sverige. Det är så välpolerat. Vi är så miljömedvetna. Vi källsorterar minsta lilla grej. Och sen så dumpar våra politiker. För jag tänker att det är väl ändå de som är ytterst ansvariga för de här besluten.
Säkert.
Men det är länsstyrelsen. Men någonstans så kommer ju ändå direktiv ifrån.
Ja, det är väl nämnder som tar besluten såklart.
Och man dumpar alltså kvicksilver i våra dricksvatten. Men sen är också det här...
Ja, nu är det ju länge sedan. De upphörde på... Ja, i mitten på 1900-talet, 1960-talet.
Mm.
Så man slutade med de dumpningarna. Men det skjuts ju fortfarande, det övas. Mm. Visst är det. Men de här stora dumpningarna håller man inte på med längre.
Mm.
Att den där har man ju tagit sitt ansvar med. Men här handlar det ju om att få upp det töjten. För det börjar ju korridera ju. Efter kanske 40-50 år så börjar det här korrosionen sätta in. Och då löses det till dricksvatten. Så då blir det ju en annan form. Då blir det, vad vi ville nå ut med filmen var ju att visa upp problemen.
Mm.
Och sen få igång en debatt om det här.
Mm.
Men den debatten kommer inte. Vi kan ju prata om det sen.
Mm. Men jag tänker så att du som är arkeolog.
Mm.
Och går in och gräver och ser så här. Jag menar, allting finns ju kvar där.
Ja,
när
ja,
du,
ja.
Ah, och då ja. Tänker jag så här. Det var ett tag sedan kvicksilvret dumpades.
Mm.
Men det är ju knappast någonting som försvinner.
Precis. Nej, det försvinner ju inte.
Nej.
Det kan vi hitta. Kan man ju se där silvertillverkning och silvergruvor från romersk tid i Spanien. Det är fortfarande stendött runt de här gruvorna där de höll på med gruvbrytning.
Mm.
Det är bara att titta på. Det finns ju hur många exempel som helst att gå in och titta.
Men jag måste också, i filmen som nämns ju också de här fyra stora lastbilarna med ammunition. Som man bara dumpar i sjön. För det är väl inte heller så hälso... Det är inte det någon hälsococktail direkt.
Nej, det är det säkert inte.
Mm.
Och det korriderar också.
Ja. Så hur tänker man? Jag tänker så här. Vi ska vara rädda om oss och rädda om oss. Finns det inget annat ställe att göra så med det här än i dricksvatten?
Ja, men det är ju ren och skär galenskap.
Mm.
Vi kan inte hälla gift i det glaset vi dricker och där vi liksom,
och
där fisken simmar runt. Det är som att gå och hälla ut och liksom, ja, kemikalier mitt i fiskdisken på Eike.
Mm.
Ska vi äta det liksom? Ska vi dricka det här?
Mm.
Men jag ser att de stora mängderna då som är nu då, det, och där vi ser dödbotten och sånt här, det är ju utanför samhällen och det är ju kanske ännu mer allvarligt då, för det är där vi tar in dricksvattnet också.
Mm.
I närheten utanför samhället.
Mm.
där de här utsläppen går ut. Och dumpningarna är lagda på det djupaste.
Mm.
Kanske mitt ute på Vättern. Där vi inte har vattenledningar för vattenintag. Då. Men allting påverkar ju. Även de små utsläppen påverkar ju det större.
Mm.
Det tar ju 6 år för vattnet att omsättas i Vättern. Och det är ju som ett stort akvarium. Mm. Och har du då en massa små utsläpp som pågår hela tiden. Ja, vad händer med det vattnet?
Mm.
Och dessutom stora industrier.
Mm.
Så i filmen då så dyker utanför 2 pappersbruken då. Bland annat Olshammar då. Och när vi höll på att göra filmen så släppte vi väl 1 minut klippbilder därifrån. Hur det ser ut på botten där utanför.
Mm.
För att få lite press till filmjobbet så att säga då. Och få uppmärksamhet då. Varenda tidning tog det runt sjön då, plus Östnytt. Men sen när vi släppte filmen då. Så var det, det varit helt tyst. Men Olshammar är ju rätt så... Så skrämmande. Och då när det hamnade i pressen då 2018 så gjorde Östnytt 3 inslag med oss då. Där de fick prata med forskarna.
Mm.
Där jag även deltog själv då. Och där journalisten var rätt så nöjd efter att ha gjort de här inslagen då. Men där sen klipptes ner till 2 inslag då. Och där det avslutades med att en av cheferna på en av länsstyrelserna står och säger att Olshammar, ja, det är bara en liten vik i Vättern där. Det är inte så mycket, det är inte så stort.
Mm.
Men som du ser i filmen där så var vi ju fruktansvärt chockade då, för då har man, vi hittade ju cyanobakterier då från när jorden bildades, då som man bara sett fossilt och hittat i Australien. De återfanns nu levande i Vättern då.
Mm.
Ja, de var helt chockade, liksom våra forskare som var med. Och sen så när de jämförde och försökte hitta något liknande miljö här på jordklotet så hittade de en rysk vulkansjö. Mm. Där det såg ut ungefär likadant då.
Mm.
Så pappersbruket har ju lyckats med det fantastiska att återskapa förhållandena för en rysk vulkansjö i Vättern då, i den här veken.
Mm. Men det låter ju inte som någonting som man vill dricka.
Nej, och när vi såg det här då vi kontaktade ju Paul Cox här då, professor som håller på att titta på det. Vad som finns i de här cyanobakterierna. Och där man har kopplat ihop det då med ALS, Alzheimer och Parkinsons bland annat. Då, kanske säkert flera neurogenetiska sjukdomar. Då. Det finns ett enzym i de här cyanobakterierna som heter BMA. Då. Och det här enzymet verkar stänga av vitaminupptaget i kroppen då, över tid. Då, så det blir sakta sjukare och sjukare för de här sjukdomarna då. Men de började i andra änden då, han och en annan filmare, Bo Landin, gjorde en jättebra dokumentär som heter Ett giftigt pussel. Så vår film är egentligen bara en fortsättning där på deras sätt. Vi tittar från andra änden då.
Mm.
Hur kan de här cyanobakterierna bara öka? Hur kan de uppstå i sjö efter? Varför blir det badförbud i sjöarna här? Sommaren då. Och när man tittar generellt så får man bilden av att du har avloppsreningsverksutsläpp och industriutsläpp. Mm. Där de här cyanobakterierna redan sitter då, kring utsläppspiperna. Och även när man tittar då på satellitbilder från Östersjön så kan du se det här ute vid kusten med var de här börjar någonstans.
Mm.
Och vi ser det när vi dyker då. Att man sitter, för det oftast är det varmt vatten. Och... Men vad ska man säga, de här cyanobakterierna, för de bildas, det är ju för att det är bara toppen på isberget, för du har massvis med kemikalier bakom. där de frodas i de här cyanobakterierna.
Mm.
Så kan tiotusentals, hundratusentals kemikalier från ett, kan det komma ut från ett avloppsverk då, beroende på stad och storlek då, så att säga. Mm. Från en stad som Motala, som är lite mindre, då, så vi frågade avloppsreningschefen, han sa jag räknar med 20 000 kemikalier. Och tusentalet läkemedel då.
Men...
Så, vi har ju ställt in avloppsreningsverken på att ta bort kväve och fosfor.
Mm.
Och då samtidigt då fälla det här med andra kemikalier för att ta bort och flocka kemikalier. Och med. Men ändå så går det ut så pass mycket. Så det här fungerar inte. Skulle man dricka det här vattnet under en längre tid så hade man antagligen avlidit.
Mm.
Men i filmen då så tittar vi på en av Sveriges mest förorenade sjöar, Munksjön nere vid Jönköping då, som ligger indragen från Vättern i själva staden Jönköping. Och där tänkte vi då, där hade det legat pappersbruk sedan 1800-talet. Det ligger kvar fortfarande med en väldigt liten verksamhet vad jag har förstått idag då. Det är ju en massa gamla miljösynder som fortfarande ligger där. Stora fiberbankar då, som innehåller jättemycket med gifter. Men sen har du också ett avloppsreningsverk som ligger precis intill sjön då, Simsholmen. Där du har avloppsreningsverksutsläpp då till sjön.
Mm.
Plus att du har massa dagvatten och massa annat som kommer uppströms ifrån då.
Mm.
Du har annan flygplats och annat som har legat uppströms. Där de här kommer ner saker och ting då. Men då ville vi ta prover då, ja, kan jag säga då, på så många av de här ämnena som vi kunde ta på, för vi hade pengar att göra de här undersökningarna. Men när vi vänder oss till Sveriges största provtagningsbolag så kan de max ta på 100 ämnen.
Mm.
Jag tänker, jaha, vadå 100 ämnen, verkar ju konstigt ju. Hur fungerar detta liksom? Nej, ni får prata med Europas största provtagningsbolag, det är Eurofins, heter de då. Så kollar vi med dem. Ja, de tar ju runt 300 ämnen då. Jaha, 300 ämnen. Det kanske kommer ut mellan 10 000 och 100 000 kemikalier. Ingen som vet. Så här ska vi fånga upp detta då. Så då blir man ju helt paff. För tänker man i vanliga fall då så gör man inte bredspektrumsanalys och tar 100 ämnen eller 300 för den delen heller, utan man kanske nöjer sig med 20-50 ämnen.
Mm.
Och det är det här Livsmedelsverket sätter upp sina gränsvärden på. De undersökningarna. Så tänker man, hur ända in ej fungerar detta?
Mm.
Livsmedelsverket kan ju inte fungera. Vi vet ju inte vad vattnet innehåller eller vad fisken innehåller till exempel.
Men jag måste bara fråga. För att så här, om jag ska förstå det som jag tänker. Det är lite avancerat en del av de här sakerna vi pratar om.
Ja.
Som arkeolog.
Mm.
För att kanske bara, jag tänker så åskådlig. Då antar jag att ni har ett ganska brett spektra. Men om du ska begränsa, så här, jag får bara göra, ja, vad sa du, på 100 olika ämnen. Då får du kanske, då får ju inte du fram allting, eller hur?
Nej.
Mm. Och då tänker jag.
Kan vi inte göra det jobbigt?
Fantastiskt att du har den erfarenheten. Alltså, så man måste, men när vi ska mäta våra sjöar och dricksvatten, då är det någon som har satt en begränsning.
Ja. Eller det går inte forskningsmässigt, säger de. Då.
Om jag frågar dig då, vad tror du? Stämmer det?
Nej.
Eller vill man begränsa? Alltså så här, jag försöker inte spekulera, jag bara försöker förstå. För kan man ta på tusentals ämnen inom arkeologin så borde man...
Nej, det kan vi väl inte göra. Vi kan inte ta på det heller. Liksom.
Nej.
Det går inte, vi hamnar i samma situation där ju. Ja. Men vi tar kanske på massa andra saker istället. Mm. Utan vi gör ju KOL-14-metoder och man tittar på allt möjligt.
Men varför finns inte det här inom vatten då? Så jag bara försöker förstå.
Jag vet inte heller. Liksom. Det är helt obegripligt. Och när man är ute och föreläser för politiken om de här biten, så hade det varit väldigt enkelt för dem att lägga en motion kring att vi, forskningen måste komma i kapp här med kemikalieindustrin och andra ämnen som heter de här PFAS-ämnena då, som någonstans mellan 4 000-5 000, vi vet inte riktigt heller vad det, det kommer ut. Men vi vet ju ämnena, för de finns ju i produkterna på marknaden, så du kan ju gå och titta där, va? Och du ser att det kommer nya, men ska vi testa på det sen, så är det ett glapp där. Vi kan inte riktigt göra det. Den tekniken finns inte. Tekniken finns tydligen att veta vad det är för något, att sätta det i produkterna i affären. Eller vad det är, men det verkar inte finnas något sätt att kontrollera det när det väl har kommit ut till vårt vatten.
Ja, fast det är den liksom motfrågan jag har till det.
Ja. Ja, jag är helt undrande, och varför gräver inte, var är media i detta liksom? Vad är det som pågår? Vi var ju chock, jag är fortfarande svårt att tro att det var sant.
Men jag vill också... Men,
för du vet, du är nere på promillenivå och förstår vilka gifter som finns i fisk och vad som finns i det här dricksvattnet som vi ska dricka. Promillenivå när vi tar på 20-50 ämnen, och det kan komma så många tusentals ämnen då. Ja, du har ju Henrik Schylén där, professorn i filmen, han säger att man ersatte ju, var det DDT med toxafen där ju, som på pappret var 14 000 olika ämnen. Hur hittar du det ute i naturen? Alltså, vi måste sätta forskningen på det här och lösa dem. Även om vi stoppar utsläppen för framtiden, så måste vi kunna veta vad vattnet innehåller och vad fisken innehåller, för att se om det går ner. Liksom, vad är det som händer i ekosystemet, och vad är det som händer med våra kroppar när vi får i oss detta? Idag då, så vi såg ut, ja, vad ska man säga? SGU, de gjorde en stor undersökning runt Sveriges kust där man tittade då på 50 ämnen ungefär då. 20 organiska, 30 oorganiska eller tvärtom, någonting sånt. Och då var det kring pappersbruken bland annat i Blekinge och vid Hanöbukten där nere då. Och där fisken är sjuk. Och i de här mätningarna så såg man att man hade förhöjda värden där just i de områdena. Men då går man ut i tidning då och säger att det här kan vi inte knyta till att fisken är sjuk.
Vad är den då?
Nej, jag tycker ju att det var en väldigt bra markör då, för det visar ju på att det är ändå förhöjda värden i området. Men man blir chockad hur media liksom agerar på de här sakerna, och att de inte ställer mer kritiska frågor. Man förstår ingenting.
Fast det, jag är inte förvånad. Inte alls. Men jag vill bara lägga in och prata om den här Munksjön.
Ja.
Som är Sveriges mest förorenade sjö.
Ja, en av dem. Jag
en av dem, ja. Du sa att man har den här Ironman-loppet liksom.
Ja, just det. Det har gått några år. Har man simmat tvärs över sjön, och den är några hundra meter bred och över någon kilometer lång.
Du sa att det är även avloppsutsläpp i den här sjön.
Ja, visst. Så vi har våra mest vältränade människor ska simma i en av de sjukaste sjöarna i Sverige. Där du har de här fiberbankarna med, som står som moln upp från botten. Skulle du få ett tillbud här att för en drunkningsolycka under Ironman, att någon får problem med hjärtat eller får en armbåge i huvudet eller fot eller vad som helst. Du återfinner ju för det första inte människorna kanske i den här sjön, om de försvinner neråt i det här. Hur kan man ens bara förlägga en sån sportaktivitet till en sjö där du har de förhållandena? Plus att du har avloppsreningsverk som går ut med allt vad det innebär.
Men du simmar ju i skit helt enkelt.
Och gift.
Och gift. Ja,
och sen så rör du upp detta med varför, eftersom det står som moln, du ser inte var botten övergår till vattenfasen då, för det räcker att du gör så här med handen så virvlar du runt det här och det här går ut i vätten.
Mm.
De här gifterna. Men vad som är ännu mer märkligt är, ja, du såg den här killen som kom som står och fiskar mitt inne i Munchen.
Mm.
Det är fiskekort till sjön. Hur ända in i bomben kan det vara fiskekort i denna sjö?
Mm.
Alltså, vi tog ju för 300 ämnen där ungefär. Mm. Och fick detektion på det mesta i sjön. Då, vissa högre, vissa lägre. Då, men det ger ju en fingervisning om att du har ju massvis med andra ämnen här då, som vi inte kan prova på, som finns i den här förgiftade sjön. Då.
Mm.
Hur kan man ens bara göra på det här viset?
Mm.
Både var badförbud och både var fiskeförbud. Är det det minsta vi kan göra för folkhälsan?
Mm.
Till att börja med, innan vi ska ta tag och sanera den här sjön, för det måste göras.
Mm.
Vi måste få bukt på det här, där läcker ju ut i dricksvattnet.
Mm.
Och det är det här hela tiden, hur ska vi samhällsplanera, hur ska vi göra med vårt dricksvatten då som blir förgiftat här. Hur ska vi titta på detta då?
Mm.
Jag tänkte, det kan vi prata om lite senare, lite lösningar.
Mm. Alltså vi har under ganska många år haft en vattenrenare faktiskt. Vi har inte mätt någonting i vårt vatten här, men jag har sen jag började läsa på och förstå hur mycket gift vi har i våra vatten. Så kände jag att det minsta jag kan göra i alla fall för mig själv och för mina barn är ju att skaffa en vattenrenare.
Det är klokt. Och det har jag själv. Jag har vattendestillat. Jag har lite förhöjda värden av fluor. Och jag bor ute på landet och en bit ifrån Vättern. Men här kör man ju också, det körs ju också ut rötslam kanske.
Ja.
På våra åkrar då. Jag tror inte människor är medvetna. Man gör, för hör man då ifrån, ja, de som sköter det här så är det ju inga problem. Och det är ju liksom till och med kretsloppstänk och det blir ekologiskt av detta. Men jag kan dra en parallell då från arkeologin.
Mm.
Jag fick lära mig då under den så gör man en geografisk undersökning. Man går ut och gör fosfatkartor.
Mm.
Man tar jordprov då, på fosfater som människor har kissat ut. Då. Vi har kissat ut de här fosfaterna. Så att säga, då kanske under stenåldern eller under andra historiska perioder.
Mm.
Och det här kan du då ta prover på, för det slår igenom då.
Mm.
Fast du kan ha odlat på de här fälten och du kan ha haft djurhållning på dem. Och det kan ha regnat i tusentals år. Så ser vi ändå de här fosfaterna som vi har kissat ut. För de stannar kvar i marken i 8000 år.
Mm.
Sa han som har skapat det här då. Men jag tror det att det är 8000 år beror på att vi hade istiden här innan. Alltså, vi kommer inte längre bak utan den har skalat väck. Så det kan vara att det är andra tidsintervaller på andra ställen här på jorden.
Mm.
Men då börjar man ju genast undra då. Okej, vi har med alla de här kemikalierna. Om det vi kissar ut ligger kvar i 8000 år.
Mm.
Hur länge ligger inte det här andra kvar då? Rötslammen och det som vi kör ut på åkrar.
Ja, men det är det jag tänkte. De här kvicksilvret, aluminiumet. De här lastbilarna med ammunition. Och sen fick jag bara en fråga som jag vill återkomma. Det var någon som frågade om de fortfarande skjuter över Vättern. För det sa du att de gör, va?
Det gör man. Man har ju övningar och försvaret hade ju tänkt här nu utöka övningarna också.
Och det betyder att det landar då en hel del i Vättern?
Ja.
Ja.
Det skjuts ut ett par ton varje år liksom. Ja.
Ett par ton?
Ja.
Ja, oh, gud. Det, jag tycker den här veckan, jag bara flika in, den här veckan har varit så jobbig med så mycket som händer. Och det, man blir ju inte muntrare av det här. Liksom. Men,
nej, men
vi måste, prata om det.
Vi måste prata. Jag tror det är så här att kommer det väl upp till ytan och om man kan titta på de här problemen, ja, då kan vi också lösa dem.
Mm.
Så ser jag det. Jag menar, staten tillsätter varenda år då hundratals miljoner till gamla miljösynd och sånt där. Hittills har ingenting gått direkt till dricksvattnet och våra sjöar på det här viset. Och inte till vatten.
Mm.
Så får man upp det på agendan så kan man ju också göra någonting åt det.
Mm. Ja, så här, du behöver inte svara, men jag kan ju spekulera. Så. Det får mig ändå undra, för att pengar verkar ju finnas när våra politiker och regeringen tycker att det behövs. Men då tänker jag så här, borde det inte finnas massor med pengar för att lösa det här? För att du och jag och våra barn ska få dricka rent vatten.
Ja, det kan man ju tycka ju. Alltså vi måste ha vatten, alltså, det är förutsättningen för liv. Vi består ju till stor del av vatten.
Mm.
Vi tvättar oss, vi kokar och lagar vår mat, det är det vi dricker. Det är livsnödvändigt, utan det kan vi inte leva.
Och då är ju frågan, hur kommer det sig? För som sagt, pengar finns det. Det finns pengar. Men...
Ja. Och jag kan ju se då att Havs- och vattenmyndigheten, de tillsätter ungefär, eller de ger ut ungefär runt 1 miljard varje år för olika åtgärder. Men det är oftast går det till symptomåtgärder då, som att deka ut någonstans eller ja, sätta musslor i Västerviken för det ska rena ute vid kusten eller ja, allt möjligt sånt här. Men det är väldigt lite som går till att stoppa några utsläpp eller hjälpa industrin och liksom rena sina utsläpp.
Mm.
Jag menar, industrin betalar ju då för recipientkontroller också.
Mm.
Bolag som testar då en bit ifrån där de släpper ut då. Oftast ifrån båt där man tar vattenprover eller tittar på då, så att hur det här ser ut då. Som de betalar för. Och det här blir ju rapporter som sen skickas in till länsstyrelsen. Men man ser ju aldrig att länsstyrelsen gör någon risk- och konsekvensanalys på det här i sin tur då.
Mm.
Och det här som de faktiskt betalar för. Och det här är ju det enda underlaget som gått i Havs- och vattenmyndigheten. För Sverige som stat och nation har inga fast anställda yrkesdykande miljöinspektörer. Så Havs- och vattenmyndigheten är ju i dagsläget så fungerar ju inte den optimalt. Den har inte rätt förutsättningar för att fungera. De har ingen fältpersonal.
Mm.
Du kan ju själv tänka dig att man har en polismyndighet. Men du har inga poliser på fältet.
Mm.
Som ska utreda brott och titta på vad det är som sker. Den ekvationen går ju inte ihop, eller hur?
Mm.
Nej. Så hur har de tänkt ut den här myndigheten då, Havs- och vattenmyndigheten?
Mm.
Som inte har någon fältplats. Ingen är att titta under vattenytan vad som sker. Det kan ha varit utsläpp som har pågått sedan tidigt 1900-tal. På ledningar som går ut och pappersbruk som sedan 50-talet hade man gått ut.
Mm.
Där ingen har varit och dykt och tittat på hur ekosystemet mår eller hur det ser ut eller...
Ja, precis. Apropå papper.
Alltså, så det är ju ett jätteproblem. Så att säga. Och vi är inte bättre än något u-land i den frågan.
Nej.
När man pratar med forskare som jobbar både här i Europa och i Sverige och som jobbar kanske i Indien och Afrika och Bangladesh och sånt här.
Mm.
Så här, vi är inte bättre än dem när det gäller vattenvård.
Nej.
Jag trodde att vi sköter allting precis som du.
Mm.
Att reningsverk heter reningsverk för att det renade vattnet. Så att det renade så pass att vi spolade ner toaletten. Ja, det var det vi drack när vi red på kranen sen. Att vi hade löst de här grejerna.
Mm.
Det var hårt uppvaknande, eller så var det bara jag som var dum. Har jag tänkt många gånger, hur kunde man tänka det? Liksom.
Mm. Nej, men jag menar, jag har ju en liknande historia där med ett svenskt kommunalt bostadsbolag. När jag vaknade upp och förstod att ja, det var liksom, de var inte på vår sida. Ja, och det var en käftsmäll liksom, men den var nyttig och den var bra, för att jag menar, jag hade inte suttit här och haft det här samtalet med dig om jag inte hade fått uppleva det.
Nej, det är samma här. Jag hade hellre varit ute och hållit på med marinarkeologi eller gjort någonting annat. Men jag har barn.
Mm.
Och jag syskar om barn. Och det finns andra barn. Ska de ha någon framtid så måste det bli en förändring.
Mm.
Och jag ser ju att mycket av det som händer och sker här nu, liksom, varför tar inte media tag i det här? Jag ser ju ofta det här. Nu har vi gjort en film om miljöförstörande utsläpp. Men jag ser ju samtidigt det här klimathotet och det här epitetet.
Mm.
Just det namnet då. Vad är klimathot egentligen? Då? Vad handlar det om? Jo, det handlar om väder. Media och politiker sitter och pratar väder. Medan det pågår massiva utsläpp som man får göra enligt lagstiftning.
Mm. Ja, men om
till vår natur och till vårt ekosystem, ja. Och som påverkar oss i förlängningen och som gör att vi blir sjuka och får neurogenetiska sjukdomar.
Mm.
Och förkortar vårt liv då, med lidande och för alla inblandade. Jag förstår ingenting egentligen av det som pågår och det här snacket, för vi kan göra något åt det här, och det kan vi göra kommun för kommun på regional och lokal nivå.
Mm.
Om staten hade gått in och hjälpt företagen. Då. Och jag menar, det räcker att några bara kommer igång, så kan man ju sälja den kunskapen sen utomlands, för alla sitter i samma båt. Jag har hört liksom franska forskare som håller på med vattenvården, de säger samma sak, we need a water police.
Mm.
De har ingen som tittar på dem, inga miljöinspektörer som tittar under vattenytan på vad som händer med deras dricksvatten heller. Det här verkar vara ett genomgående tema då. Tänk själv, vi kan inte provta på ämnena mer än 300 ämnen. Och de flesta länderna har inga yrkesdykande miljöinspektörer. Hur ska vi kunna reda ut någonting då snabbt? Politikerna står och pratar om Agenda 2030, där alla våra sjöar ska vara genomgångna och restaurerade och så vidare och då liksom på pappret. Ja, det låter ju fantastiskt.
Mm.
Hur ska det kunna ske om du inte har någon fältpersonal?
Mm.
Och vi hade lätt kunnat vända det här. De enda som kan fixa det här snabbt, ja, det är ju faktiskt det är de som många skäller på, det försvaret.
Mm.
Som sitter på kunskapen då kanske, och vara utbildad då, yrkesdykare.
Mm.
Och som kan till och med kartera av botten då, även Sjöfartsverket då.
Mm.
Här i Vättern har du försvaret verksamhet och torpedverkstad. Där man har byggt en undergående, eller en undervattensdrönare då.
Mm.
Form av robot som ritar upp hela botten med ultraljud. Så du kan se växtlighet, du kan se i princip varenda liten detalj. Det hade vi kunnat använda för att rädda vårt ekosystem under vattenytan. Och få koll på vad det är som händer, de här utsläppen.
Så, men jag tänker, du måste ju ändå ställa frågan att om det inte bara var tomt prat, det här med miljö. Det är väldigt mycket prat om miljö. Vi ska inte flyga och vi ska inte göra det och vi ska inte göra det. Ja, men här kommer du med någonting konkret. Jag menar, vi blir förgiftade av vattnet från våra liksom vattenreservoarer. Mm. Och det står ingen, jag menar, det borde ju, all Sveriges media borde stå där. Det borde vara på första sidan. Det borde vara i nyheterna. Det borde vara, jag menar, Miljöpartiet då. Borde inte det här vara liksom först på det? Som du säger, våra kroppar består av vatten. Det, utan vatten kan vi inte leva.
Ja, jag fick en chock då vi släppte den här filmen. Jag blev väldigt mycket chockad i detta programmet. Men i alla fall så släppte vi filmen då förra året. I slutet på juli, där början på augusti. Mm. Det har varit helt tyst.
Mm.
Vi har varit runt och föreläst för många av de politiska partierna då, redan året innan. När vi höll på med filmen och visade de bilder och hur det stod till. Liksom. Och de tog till sig detta på lokal politisk nivå då, runt om sjön.
Mm.
Men vi ser inte, det är inte en enda vettig motion som är lagd.
Mm.
För vad det här handlar om, det är lite som när man behandlar, jag brukar säga då när jag är ute och föreläser då, man drar de tre benen då, precis som när man får en HLR-utbildning då, hjärt-lungräddningsutbildning. Vad gör du när du kommer till en olycksplats? Jo, du bedömer läget, du behandlar och du begränsar skadan.
Mm.
Men vi som nation då, vi kan inte ens bedöma läget, för vi vet inte vad det är. Vet inte hur många ämnen som kommer ut till vårt dricksvatten. Eller till det här olycksområdet. Då.
Mm.
Och vi har inga miljöinspektörer som dyker och tittar på hur stor omfattning av ekosystemet har dött i området. Mm. Hur påverkat området.
Alltså inte en enda dykinspektör i Sverige?
Inte som en fast statligt anställd.
Nej.
Den sista som jag känner till då, det var ju kanske Kjell Andersson då, som man kontrakterade som konsult på olika uppdrag då, runt omkring i landet. Då.
Mm.
Och som var knuten till Lunds universitet, oberoende forskare.
Mm. För då kommer
men jag hoppas ju här för framtiden att det finns privatbolag bland alla de här som gör recipientkontrollerna, att de tar till sig den här informationen, börjar utbilda sig till yrkesdykare för att komma ner under vattnet, titta på det här på plats och börja kartera områdena i sin omfattning. Titta på det, för det liksom, botten kan vara helt fläckig och liksom, hur ska du kunna sitta från en båt och hitta rätt och ta rätt prover och förstå någonting egentligen. Så.
Mm. Nu vill jag dyka in på det här med, prata om skutskär och pappersbruk. Och, ja, för det är också ett pappersbruk som läcker mycket ut. För det är väl rätt ute i havet där, eller hur?
Tänker vi Skutskär?
Ja.
Jag är inte så insatt där, men jag vet ju hur det ser ut på andra ställen runt kusten. Mm. Bland annat Blekinge och
i Hanöbukten. Det måste ju vara same, liksom, tänker jag.
Antagligen samma. Det beror på storleken på dem, liksom, och omfattningen på vad det är de gör. Ja.
Mm.
Men när vi tittar här så vid kusten brukar det vara att de har kilometerlånga pipelines som går ut och tuber som går ut med hyschor med jämna mellanrum då som spöjer ut det här avloppsvattnet som kommer ut därifrån då. Och ibland så kan det till och med vara så att du har avloppsreningsverken från kommunala avloppsreningsverk som släpper på samma tub ut då.
Mm.
Så du får rätt så fruktansvärd cocktailmix av det här då, för det vattnet är oftast varmt med 30, kan vara mellan 30 och 40 grader. Och därför frodas ju de här cyanobakterier och annat i detta då också samtidigt. Och därför trivs ju också småfisken då, ynglarna trivs ju bara i det här också.
Mm.
Kustlevande fisken, de vill ju ha värmen ju, även på vintern så att säga.
Mm.
Och de simmar ju i det här och växer upp i detta.
Mm.
Vi har ju filmat det på plats så att säga, så man ser i det här.
Jag får en fråga här om hur står det till med, står det VOMB i Skåne, där vi skåningar får vårt dricksvatten ifrån?
VOMB-sjön, ja det är olika år där, men den drabbas ju med ofta av cyanobakterier och all giftig allblomning på sommarhalvåret.
Mm.
Jag tror det var i Vomsjön där det var några hästar och hund som dog med för några år sedan. Det hände titt som tätt. Men jag kan ju säga då att när det gäller det då så har jag varit inblandad då, eller ja, forskare jag känner vet jag då, och gjort undersökningar till bland annat svenskt vatten då, för de, när det är sjukt på sommaren så har man tagit det här vattnet och pumpat ner det till grundvattnet i Skåne. För att det på något vis då ska filtreras när man sen tar upp det. Men när de har tittat på det så har det funnits då hela cyanobakterieceller i det här vattnet. Och eftersom de pumpar ner det, hur mycket då, andra kemikalier och annat går det ner till grundvattnet genom att göra den processen. Tydligen har svenskt vatten gjort det sedan 70-talet. Och man ser då att ALS bland annat har ökat. Men det gör det kanske över hela landet, med att man har sett en ökning där på Lunds universitetssjukhus där nere. Men då kom det, var rätt oroväckande då för ett, två år sedan här nu då, där man fick larm då folk blev sjuka. Folk som duschade bland annat i Malmö. Av vattnet då fick något badkarssjuks liknande symptom då av vattnet. Så då var det några forskare som tittade på det, tog prover. De tog 16 prover på kommunalt dricksvatten runt omkring i Malmö. I 10 av de 16 proverna så var det hela cyanobakterieceller då. Och det här var på vinterhalvåret.
Hur ser det då ut på sommarhalvåret?
Ja, eller hur ser grundvattnet ut överhuvudtaget? Och då tog faktiskt media detta, det var en av de större tidningarna i Sverige, tog detta då och intervjuade alla inblandade och sånt. Det är därför jag känner till dem. De intervjuade alla. Och journalisterna var nöjda. Men det kom aldrig ut. Vem la locket på det här då?
Så den...
jag kan säga, vi skickade in vår film till SVT. Vi försökte ju få ett samarbete med Vetenskapens värld då. Från början. Och sen då via faktasidan då, när de inte ville, utan de tyckte vi kunde återkomma med en färdig film då. Vilket vi gjorde då. Och de hade den i 8 månader, SVT, innan de sa nej då. Och den valsade runt lite överallt, upp Uppdrag granskning och olika programkonstellationer och sånt här då. Och det nejet vi fick till oss där då, det berodde på att vi inte hade ställt folk till svars då bland de här utsläpparna då. Att vi inte gick in i den polemiken. Men vi hade ju sökt och fått pengar från en stiftelse för att göra den här filmen. Det är en ideell förening, då, Vetenfonden, som står bakom filmen. Då. Där jag har ingått då som vice ordförande och som ordförande då. Och som projektledare då för att göra filmen. Då. Men alltså... Någonstans då media, varför måste det hela tiden vara polemik? Varför kan vi inte bara titta på problemen? Vi har alla gjort fel. Det är vi som röstar fram politikerna och det är de som lägger förslagen till myndigheterna. Och är vi inte utbildade så blir det inte rätt frågor heller som tas upp. Och vi har gjort fel här i alla tider. Liksom. Och ska vi gå in i den polemiken här, då blir den debatten rätt så snedvriden direkt. Tar ju fokus bara från att lösa problemet. Ska vi inte bara fokusera på att lösa problemet? Hjälp industrin att fixa de här utsläppen och fixa avloppsreningsverken och ta upp det här dumpade materialet. Liksom. Det kan ju inte vara så svårt att lägga en motion till exempel och ta upp och kartera hela det här, hela Vättern och våra sjöar, då kör av det med Sjöfartsverket hydrografiskt så vi ser hur botten ser ut, hur mycket ligger där. Det var så här enkelt för politiken att lägga den motionen. Varför har man inte gjort det? Alltså ska vi nöja oss med handlodningar från 1800-talet i våra dricksvattensjöar?
Men det finns ju ingen vilja till det.
Nej, jag ser ju det med, jag ser att var är viljan ifrån media att ta upp de här problemen när de inte ens ville ta upp på film då?
Mm. Ja, men det, jag, så här, när vi sitter här och pratar så tänker jag Uppdrag granskning och sånt som jag har förut vill jag poängtera, tyckt varit bra. Jag tyckte att man ändå har tagit upp bra saker. Men ju längre tiden har gått och ju fler människor jag har haft kontakt med också och vad jag själv har sett, så får ju det mig att undra vad man väljer bort och hur de här historierna egentligen ser ut som man väljer att lägga fram.
Mm. Ja, visst. Det blir jättefrågetecken genast. Mm. Alltså här kommer vi då, man kan väl säga då, allmänheten här då, vi är en ideell förening som gör den film. Och det är väl nästan helt otroligt att vi fick pengar från en stiftelse. Den här stiftelsen har ju gett pengar till bland annat Östersjöforskning innan och till universitet och så. Och att vi som en ideell förening skulle få några pengar då från en stiftelse, det är näst intill omöjligt. Och vi fick 1,5 miljoner för att göra den här filmen då.
Mm.
Men uppdraget här bestod också att göra en utbildningsfilm för åt barn. Vilket vi lyckades med, för vi fick in filmen till SLE då, som är den största utgivaren då, för filmer då, till skolverksamhet. Då, så de når ut till 1 miljon lärare och elever då, i Sverige. SLE.
Mm.
Men vi kommer inte ut i media med den.
Mm.
Alltså, Radio Jönköping intervjuade Kjell Andersson här då, när vi släppte filmen då. Och ett annat radioprogram också. Och sen har vi haft en journalist i Jönköping som är jättedrivande, Hans Mannefred heter han.
Mm.
Så för några år sedan hade cancer, men han lägger ju allt sitt ork här och energi på, ja, det sista han har, det lägger han på ett vattenbord och rädda Munksjön då, som de har bildat där nere då.
Mm.
Så där har du en modig människa. Och han skulle få dagens ros alla dagar i veckan.
Mm.
För det jobbet han gör.
Mm.
Som håller grytan kokande.
Mm.
Med sina inlägg då.
Mm.
Men, och det är många, vad jag ser med lite, ja, om man ska gå in på det här med oro då, när man tittar på politiken man är ute och föreläser för och även de här aktionsgrupperna man träffade runt omkring liksom. Snittåldern där är ju liksom 60 år för alla de här som orkar och engagera sig och har energi. Alltså jag är gett, var är ungdomarna? Var är 20-30-åringarna? Vad ska de tro? De sitter och blir matade i media med det här klimathotet då. Om väder som tar fokus från att lösa de här pågående utsläppen här och nu då.
Mm.
Som är akuta. Jag ser det som akut.
Mm.
Folk dör i cancer och neurogenetiska sjukdomar och annat.
Mm. Nej, men istället lägger folk fokus på att bråka. På någon, alltså, nu är det ju så mycket annat som är saker, men jag menar, för inte så länge sedan så bråkade folk på en kändis som valde att flyga utomlands.
Ja,
alltså
ja.
Verkligen så att du borde veta bättre, jag trodde mer om dig. Och så hör jag dig, jag menar, det är här vi måste ta itu med det. Alltså det där är fokus. Ja. De försöker verkligen få oss att...
Ja, det finns ingen kärlek i det.
Mm.
Alltså, polemik. Liksom.
Mm.
Det löser inga problem.
Nej.
Sätt fokus där det ska vara, lös problem.
Precis, fokusförskjutning var ordet.
Fokusförskjutning. Ja. Och det ser vi då när de, till exempel, fiskarna nere i Hanöbukten då, har krigat då för Och fisken som har varit sjuk i decennier då. När media intervjuar, ja, då letar man upp någon som tycker helt tokiga idéer på ena hållet och så ställer man det mot någon annan då. Men, men själva huvudfåran där sunt förnuft finns kommer inte ut i tidningen kanske då.
Mm.
Eller när det gäller Östersjön till exempel, där det handlar om, ja, hittar någon professor som ska syresätta botten ut i Östersjön. Vad handlar det om?
Mm.
Det är ju fokusförskjutning. Polemik, så hittar man någon annan som gapar på andra sidan.
Mm.
Istället för att ta tag i problemet då, som är utsläppen. Det blir ju bara symptombehandling. Det spelar ingen roll hur mycket vi syresätter så länge föroreningarna pågår. Fortsätter.
Nej, men det känns som att vi på något sätt är grundlurade. För på grund av just den här miljöproblematikförskjutningen så är det som att det pågår precis framför näsan på oss. Fast vi står liksom och stirrar bort där och sen så...
Ja,
vi är bortkollrade. Ja,
det är så mycket information idag. Vi drunknar i det här informationssamhället. Och folk sitter och tittar på Big Brother och utrustningstv. Liksom. Sköta dig själv, skit i andra.
Ja, men precis. Och här sitter jag liksom och dricker ett glas vatten som antagligen är ganska giftigt.
Mm. Jag dricker ett destillerat.
Ja, jag dricker ner på kontoret och där är det inte det. Så jag sitter och dricker gift här då, antar jag.
Ja.
Mm. Fluor vill jag fråga dig om.
Ja.
Du sa att ni hade en förhöjning av fluor.
Ja,
jag vill bara flika in. Var och varannan människa dricker ju Loka, Ramlösa eller annan bubbligt smaksatt vatten. För 2 år sedan så stod det på samtliga bubbelvattenflaskor så stod det att barn under 7 år bör inte dricka detta. Men precis. Det är nu borttaget.
Ja. Jo, så är det. Det är ju bara mer och mer gifter i maten. Då. Jag har även jobbat inom glassindustrin i min ungdom. Och där den glasstillverkaren var stolt för sin gräddglass de hade. Och där man fryser den här glassen liksom i 40 minusgrader.
Mm.
Man behöver inte en massa konserveringsmedel i det.
Mm.
Men när du läser på paketerna idag i frysdiskarna så står det kanske då, monomer och diglycerider. Då. Och när jag höll på med filmen då så trillade jag på en som jobbar med avloppsfällningskemikalier. Då sa han det är monomer och det kommer från polymerteknik. Polymertekniken det använder vi då, det är flytande plast då, som vi har.
Vadå? Och det här är i glass? Nej?
Ja, det kommer av det basfenol då det är cancerogent och helt plötsligt så finns det i massa glassämnen, sa han till mig. Men då kom vi in på en grej här då med liksom polymerteknik finns då, det är flytande plast som har för flocka kemikalier som finns i avloppsreningsverken. Den här flytande plasten den går också ut till vattnet. Och det kan du se då när du tittar på när de lägger rötslammet till exempel för att när du lägger upp det och solen skiner på det här då om du har en lite torrare dag då när det inte är fuktigt så blir det bara en precis tunn plasttinna där så du bara petade på det så krackelerar det liksom. Är det den här flytande plasten? Det är inte ens mikroplast, det är nanoplast. Och den pratar man aldrig om. Jag har inte sett någon journalist eller media som pratar om flytande plast från avloppsreningsverk. Utan vi pratar plastpåsar, grejer som flyter runt av det vi ser. Men så fort det är något vi inte ser så har vi jättesvårt att ta till oss de här grejerna. Varför inte media intresserade av detta?
Nej.
Varför inte politiken mer intresserad av detta? Varför lägger vi inte... Ja, det var en komiker som en gång sa då att när man började tillverka bilar då, och man hade lett in avgasrenings eller avgaserna in i kupén på bilen. Mm. Ja, då hade man ju sett till då. Om man var tvungen att sitta i de avgaserna. Mm. Då hade vi ju löst det med våra ingenjörer och bara renat det ju.
Mm.
Alltså vi har ju förmågan, människan har ju förmågan att lösa det mesta liksom.
Mm.
Det är sett en motion, sett våra forskare på detta, våra bästa ingenjörer. Så löser vi väl detta.
Mm.
Ihop med industrin. Ändrar vi detta så måste vi, hade vi ju sålt den här nya tekniken till resten av världen. För tittar man då bland annat i Bo Landéns film, den här giftigt pussel, när de är, tittar på sjöarna i USA.
Mm.
Och då är det så att våra avloppsreningsverk, de fungerade dåligt även på 60-70-talet. Vi fällde med kalk här då i Sverige innan. Vi fällde med kemikalier, men den här kemikaliefällningen, de blev så effektiv. Och så känd i andra delar av världen, så att bland annat amerikanerna var här och kopierade vårt kemikaliefällningssystem.
Mm.
Och det används i hela Nordamerika nu. Och säkert i stora delar av Europa och andra delar av världen. Men tittar man på deras sjöar, de är större befolkningsmängd där. Och det hade gått mycket fortare, där sjöarna är helt gröna.
Mm.
Av den här algblomningen då, och döda. Då. Och där, och där det här farliga BMA, då det går upp i aerosoler. Där som ger oss ALS, Alzheimer och Parkinsons. Då. Och ligger vinden på, ja, du kan du inte vara i närheten då. Och bo och leva kustnära. Det är ju liksom miljardbelopp som sjunker liksom och som går om intet. Då när vi inte kan bo och leva längre vid sjöarna. Det är redan en realitet i USA.
Mm.
Men vi är ju bara mycket mindre befolkning här. Ja. Och alla varningstecken att vi går åt det hållet finns då. För när vi pratar med bland annat dykare då, som har dykt här i kanske 20 år i Vättern då i dricksvatten. Då säger de att sjön den har bara blivit grönare och grönare. De här algerna blir bara fler och fler och fler.
Mm.
Och det vet ju alla som har ett akvarium. Hur blir det när algtillväxten sätter sig upp på glasväggarna runt omkring? Då stänger du av det här reningsverket. Så. För där har vi ju reningsverk. Då går det rätt så snabbt då. Du får ut bakterier från fisken i deras, den avföringen där och sen så. Till slut så blev vattnet giftigt och fisken dör.
Mm.
Det vet vi, alla våra barn vet det här.
Mm. Ja, det dök upp flera frågor där om fluor igen.
Ja, just det. Ja.
Och som sagt, du sa att du hade förhöjt fluor i ditt vatten. Och fluor...
Ja, och då kan man ju tänka sig att det kan ju bero på att grundvattnet är kontaminerat.
Mm. För fluor är ju inte så himla bra.
Nej, vad gör, när man tittar på det då, var kommer fluor ifrån egentligen från början? Mm. Då det är en restprodukt ifrån aluminiumtillverkning. Mm. Och det var så pass giftigt på början på 1900-talet. Man visste inte vad man skulle göra av med det här då. För de hade berg med det här då ju. Till någon kom på den briljanta idén då att det här stärker emaljen då. Att vi ska
hur fan, in. Ursäkta, men hur fan kan man ha... Jag skickar upp någon som skriver om flortanten. Men jag menar, jag hade flortant också när jag var liten. Men... Låt en flårtant komma med flår som en massa oskyldiga stackars barn sitter och gurglar
ja.
Gift. Inte det är helt knäppt?
Ja, så här när man pratar om det så här och man läser de här äldre grejerna, hur det här har gått till, så börjar man ju undra ju. Och det till och med stod på tandkrämstuberna, för jag vet inte om det gör det, för jag borstar inte tänderna med den sortens tandkräm, men så att det var ju fara om du åt en hel sån tandkrämstub, så var det ju fara för din hälsa och liv.
Ja, det står ju faktiskt på tandkrämstuberna för barn. Och sen vet jag att tandläkaren är jättenoga med att säga att ett litet barn ska ha mindre än en halv lillfingernagel. Mm. Och de får absolut inte svälja.
Men då är man ju där igen då, gränsvärden då, Livsmedelsverket. Ja. ett litet utsläpp, då, vad händer med det över tid och varje dag, varje dag, varje dag?
Mm.
Hur ser det ut och påverkar det kroppen? Hur påverkar det ekosystemet då?
Mm.
Ett pappersbruk då kanske får tillstånd och släppa ett visst antal kilo, ton ämnen då varje år då. Mm. Eller kvicksilver eller vad det kan vara. Allt möjligt. Men hur blir det utsläppet över tid då?
Mm.
Det tas ju aldrig med i beräkningen. För ekosystemet på plats då. Men har man kommit runt då, genom att dröja ut och dra upp det i kubikvatten.
Mm.
Så då blir det mindre i kubikvatten. Då kan du helt plötsligt, är det inga problem att släppa ut då.
Mm.
Men ekosystemet på plats får ju ändå ta emot det här skitet som kommer ut.
Mm.
Så det, problemet växer. Även ett litet utsläpp kan ju ge förödande konsekvenser över tid då. Vilket vi har sett när vi tittar på det då.
Mm.
Men länsstyrelsen är inte där och gör några efterkontroller.
Mm.
De har inte... Ja, vad ska man säga? De har inte rätt förutsättningar för att sköta det. Det är därför vi har gjort den här filmen med liksom att de får rätt förutsättningar att lösa de här bitarna för svensk vattenvård.
Men om vi på något sätt ändå så ska summera den här en timmen och kvarten som vi har som haft ett samtal. Så summa summarum är ändå att du och dina kollegor har gjort ett fantastiskt jobb. Och det här var någonting du upptäckte och ramlade över och förstod. Det här måste vi göra någonting åt. Ni har vänt er och bett om hjälp. Alltså ni har gjort allt som står i er makt. Ni har bjudit in och försökt. Alltså ni har bjudit in till dans hur många gånger som helst.
Mm.
Och det är ganska, vad ska man säga? Här sitter du och jag en fredagkväll. Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att vi ändå gör det här, tänker jag.
Ja.
Men det tar ju ändå inte bort att det är så här. Det borde ju inte vara så här.
Nej.
Nej.
Absolut. Vi ska inte behöva sitta och prata här. Utan det här ska ju bara fungera.
Mm. Det borde ju vara högst upp på agendan. Liksom.
Ja, absolut.
Vårt dricksvatten.
Mm. Ja, men jag tänker vi kan ju sluta här lite på en high note också.
Ja.
Det är inte bara kolsvart det här heller, utan och visst, vi pekar ju finger här och åt de här, hur funkar detta liksom, ställer stora frågetecken kring statlig verksamhet och politiker och media, hur det här fungerar, men det kan ju också fungera och jag har sett här nu då att flera olika statliga myndigheter då, Lantmäteriet, SGU och SMHI då.
Mm.
Jag tror det är för snart 2 år sedan så kom de ut med en ny databas då.
Mm.
Man har tagit sig för att göra jobbet. Jag tror vi är först ut i världen med att kartlägga hur allt vatten rinner och vilken riktning det rinner. Både ytvattnet men även grundvattnet. Alltså det är ett helt otroligt jobb de har gjort. Och jag var på det här introduktionsmötet för det här. Då. Och jag blev nästan tårögd. För de har ju byggt skelettet då för hur vi ska lösa och kunna samhällsplanera kring vattenvården. Då. För det var det så här att vad de sa på det här mötet, och då hade de med sig brandkåren som hade testat detta då. Den här databasen var att välta en tankbil så kan vi följa hur det här kontaminerar nedströms. Både ytvattnet och grundvattnet. Och vi får upp det i kartan. Men vad de inte har tänkt på det är att de har ju byggt skelettet och det här för en mycket större databas, nationell databas. Där vi kan fylla den med alla avloppsreningsverk, alla industriutsläpp. Alla dumpningar till alla avrinningssystem i hela Sverige. Och så kan vi tända upp det här och se hur mycket varenda avrinningssystem får till sig av utsläpp och gifter. Även gamla miljösynder. Och så kan vi börja planera mer konkret hur vi ska rädda den här vattenvården och ekosystemet för framtiden. Då. För som det är nu så kan ju pengar gå till, kanske ut till hamnarna vid kusten och sanera då liksom mångmiljonbelopp. Men det kanske inte där det, liksom Östersjöns problem börjar i första hand, utan det börjar i uppströms i avrinningsområdena i vårt dricksvatten. Och ska vi prioritera här då precis som man gör på akuten? När det kommer in folk, vi måste ta det som är mest akut först. Vi måste ta den här förgiftningen i dricksvattnet. Det är inte lönt att vi börjar ute på Östersjön. Liksom. Det ger oss ingenting. Utan vi måste börja successivt uppströms. För det här rinner ändå ner och hamnar ute i Östersjön. Det är därför problemet blir ändå. Det är sista punkten vi har tittat på och har gjort i decennier. Men vi måste upp till första punkten där utsläppen börjar. Och är med det här då att de har det, att man har den här databasen också på plats. Ja, du kan ju förresten lägga in då kanske flera tusen igenlagda soptippar som vi har som bara läcker lakvatten också i det här. Ja, lägg in allt. Liksom. Men vad det är intressant är ju att det finns ju då pil med ju. Statistiska centralbyrån där man kan gå in och se vad folk har dött av som har varit fast boende på ställen. Som kanske har dött av cancer och neurogenetiska sjukdomar då, och som inte har flyttat så många gånger i livet. Då kan man gå in och titta, få upp hotspots då, och samköra det med utsläppen. Samhällsplanera efter det. Det hade blivit ett väldigt kraftfullt instrument, för vi kanske inte ska bo på vissa platser för vi blir sjuka och dör och får cancer. Och kanske vissa ställen som inte kan rädda här nu i inledningsskede där vi behöver kanske till och med flytta runt befolkning. Alltså det här måste bara politiken förstå. Och de gångerna vi har varit runt och föreläst så har vi föreläst för politiken sagt de här grejerna. Med. Vi ser fortfarande att det kommer några motioner om det. Alltså det här måste ju bara ut liksom. Men nu är det säkert fler som har hört det där ute, så det är bara att lobba på. Jag gjorde vad jag kunde på Lantmäteriet, SGU, SMH där på mötet och berättade detta. Och sa, nu har ni hört mig säga detta. Så nu kan ni inte ohöra det. Och jag hoppas de förstår min skånska då, för jag kommer från Åhus där vi inte riktigt kan säga ö på något normalt sätt. De kan tolkas till resten av Sverige. Men jag är ändå hoppfull i det här kaoset. Va? Kan vi ändå få upp problemen? Jag tror det är snart 170 000 som har sett filmen. Den ligger på några olika ställen. Va?
Okay.
Och det händer. Vi hör och ser ingenting. Utåt så är det helt tyst mot oss och vi som har gjort filmen. Men jag tror det tänks nu och det händer några grejer kanske bakom kulisserna, får man hoppas.
Ja, men jag är så tacksam. Jag är så tacksam för den här stunden. För det är också så, tänker jag, att utan information så kan man heller inte göra ett informerat val.
Nej.
Så att vi behöver utbilda oss mer. Och
absolut.
Jag är så glad att du har... Men tack för det du har lärt mig.
Tack själv för det du gör. Liksom, att folk får komma till tal som kanske inte kommer ut genom en vanlig mediekanal. Då, liksom. Där de egentligen borde vara. I ett fritt och verksamt samhälle. Som är demokratiskt.
Ja, jag tänker så här, att jag vill ändå så här hålla fanan högt och avsluta positivt. Lustigt att lampan släcktes här på kontoret. Men det är inte ett dugg lustigt att vi behöver göra det i en kanal på det här viset. Men nu är som det är. Och det är det jag vill liksom verkligen så här, ära dig. Jättetacksam. Och som sagt, jag säger till alla att titta på den här filmen. Vätten under ytan. Ja, ja men den är jättebra.
Den ligger på, ja. Den ligger på YouTube och, ja. Och Vimeo.
Och den borde ju visas på alla skolor, tycker jag.
Ja, den har gått ut till SLA, så de har chansen att...
Ja, men den borde ju ingå, förstår du, i varje årskurs.
Absolut.
Ja, men det är fredag kväll. Tack alla som har tittat. Och ja,
vi... Jag tackar så jättemycket.
Mm. Tack. Då avslutar vi här helt enkelt.
Det gör vi. Ha en trevlig helg. Allihopa.
Detsamma. Hejdå.